What was it that you saw in Donald when you met him or fell in love with him?
His mind, amazing mind, and very smart, very charming, a great energy. We have a great relationship. We are own people. I'm my own person, he's his own person, and I think that's very important. I don't want to change him, he doesn't want to change me.
Välkomna till Innes stil, jag heter Susanne Ljung. Och idag när 2017 års säsong av programmet sätter igång så ska vi börja med pukor och trumpeter. Med anledning av att USA denna helg byter presidentpar ska vi syna landets nya first lady i sömmarna, Melania Trump. Kommer hon att använda sig av mode som ett kommunikationsmedel som Michelle Obama gjort? Vilka designer kommer att klä den nya presidenthustrun? Vill de ens ha med henne att göra? Tveksamt skulle man kunna säga. Under valkampanjen dök inte ett enda designernamn upp vid Melanias framträdanden, de få hon gjorde. Och ännu färre blev de efter republikanernas konvent i juli förra året. Det var då som Melania Trump höll ett tal som var påfallande likt ett 8 år gammalt tal av Michelle Obama. Uppståndelsen blev stor, förlöjligandena många. Men redan innan dess skickade inte modemärken upphetsat ut pressreleaser om att Melania valt att bära just deras plagg oavsett hur väl hon än bar upp dem. Men så vet modebranschen inte riktigt vilket ben den ska stå på i den delikata frågan. Hur ska man förhålla sig till den kontroversiella Donald Trumps fru? När modebranschtidningen Women's Wear Daily nyligen frågade amerikanska designer om de kunde tänka sig att klä Melania Trump i Vita huset så var det få som svarade självklart. Tommy Hilfiger var en av de få, men så har han förstås ett kontor i Trump Tower. Melania är ju en stilig kvinna, som han sa. Tom Brown var en annan som sa ja. Utav respekt för den position som rikets första dam har i USA skulle jag vara ärad att klä vilken kvinna som än innehar den, som han sa. Och så har många modeskapare tidigare resonerat. Oavsett vilket parti de själva gillat så har själva presidentämbetet smält högst. Men med Donald Trump som ny amerikansk president är läget lite annorlunda. Designer Marc Jacobs säger: jag har inget som helst intresse av att klä Melania Trump. Jag lägger hellre min energi på att hjälpa dem som kommer att skadas av Donald Trump och hans supportrar. Längst har den franska och till USA invandrade modeskaparen Sophie Tiaé, vars plagg Michelle Obama har burit, gått. I november skrev hon ett öppet brev där hon manade sina kollegor att bojkotta Melania Trump. Så någon som hyllar och strävar efter mångfald, individuell frihet och respekt för alla livsstilar vill jag inte klä eller associeras på något som helst sätt med nästa första dam, som hon skrev. De flesta förhåller sig emellertid avvaktande. Mode är ju trots allt en business också. På pappret låter förstås Melania Trump som en idealisk kvinna att klä, en före detta supermodell som hon ibland kallas, inte minst av sin make. Men så är det faktiskt inte. Melania Trump har förvisso varit en modell, men aldrig en särskilt framgångsrik sån. Vi ska återkomma till hennes bakgrund. De flesta omslag, reportage och reklamuppdrag höstade Melania Knaus, som hon då hette, in först efter att bli ihop med Donald Trump i slutet av 90-talet. En man som gärna ville visa upp sin nya kvinna på olika vis. År 2000 lånade han till exempel ut sitt privatplan till en fotosession för det brittiska upplagan av herrtidningen GQ till en medvetet kitschig bildserie. För fotografen Antoine Verglas poserade hon naken på en fäll, liggandes på mage, handfängslad till en portfölj. På andra bar hon stringtrosor, push-up-BH och stövlar, medan hon siktade med en gyllene pistol med solbrillorna på. Rubriken till reportaget löd: sex på 30 000 mils höjd. Bilderna har fått en hel del att notera att det nu kommer att vara första gången som USA får en first lady som poserat naken på bild. Eller med vapen som accessoar, vill man tillägga. Mycket har hänt sedan dess, men inte med Trump Tower på Femte avenyn i New York där parets enorma lägenhet i tre plan ligger högst upp. Mycket tyder på att Melania blir kvar att ta till i Trump-tornet, den höga skyskrapa som Donald tillsammans med sin dåvarande fru Ivana drömde fram och inredde i början av 1980-talet.
Här har vi ju sovrummet. Oj, oj, oj.
Berätta vad det vi ser.
Oj.
Förlåt, är du lite chockad över hur det ser ut där? Alltså, eller du sa oj, oj.
Ja, nej, jag vet inte. Det här är faktiskt bortom ord att beskriva den här sovrumsmiljön. Ja, nej, jag vet inte. Går det att sova här, tror jag?
Det är tidigt 80-tal. Ivana och Donald Trump är i full fart med att inreda sin nya skyskrapa när de tar en promenad på Fifth Avenue.
Om det var Donald och Ivana, eller om det var Ivana eller Donald, någon av dem i alla fall, får syn på en guldfärgad Cadillac. Och de inser plötsligt att det är precis den här guldfärgen vi vill ha. Och då får de ju kontakta Cadillac och säga, vad är det för guldfärg ni har? Och sen så är det den vi sätter på balkongräckorna.
Dan Hallemar är arkitekturskribent. Färgen på balkongräckorna var bara ett av väldigt många inredningsbeslut gällande Trump Tower.
240 ton bräckiga marmor som är sådär rosa, persikorosa. Mässing, polerad mässing.
Oh my god. This is like rich. It's like really, really rich.
When we went up to Donald's apartment, everything you saw was breathtaking.
Arkitekturkritiken Ada Louise Huxtable, hon kallar det för en rosa strömvirvel av marmor. Och dubbade det också till det här ordet superglitz.
I showed this apartment to very few people. Presidents, kings, and they walk in, they look around, and they really can't believe what they're seeing. They just feel it's amazing.
Alltså det har ju drag av kuliss och fantasi och förförelse och allt det där som egentligen var väldigt starkt i New York och i flera stora städer, men kanske framförallt i New York under liksom sekelskiftet 1900.
Det hade varit lågkonjunktur, oljekris på Manhattan. Under efterkrigstiden så var lyx att bo i en villa utanför stan. Men nu kommer glamouren tillbaka till stadskärnan. En glamour som Manhattan inte hade sett röken av sedan sekelskiftets jazzera. Att till exempel kliva in på Waldorf Astoria på 1920-talet var som att hamna i en oas bortom vardagen. Och shoppingbyggnaden Trump Tower skulle fylla samma funktion.
Som arkitekt under liksom den modernistiska eran från 1930 till 1975 kanske, så har man varit ganska så här, hårt hållen i vad man får göra formmässigt. Men nu är de liksom fria.
New York City, it's the benchmark for success. Where only the very best make it to the top. And in this town, the sky's the limit. Believe me, I know.
Bakom 80-talsglamouren och den så kallade superglitzen fanns också postmodernismen. Det var nu helt okej att blanda olika inredningsstilar i ett och samma bygge.
Jag kan ta något sorts gotiskt slott, eller jag ska ta lite modernism, för jag gillade ju ändå. Jag tyckte ändå att liksom Seagram-byggnaden var helt häftig. Mies van der Rohe var en cool typ som gjorde fantastiska skyskrapor. Jag vill ha lite av handen känslan, för att det gör att jag känner mig potent.
Donald Trump själv pratar om något som han kallar bekväm modernism. Arkitekturkritiker pratar om begreppet superglitz. Det finns en tredje inspirationskälla som är tongivande högst upp i tornet.
Trump Tower är i grunden en glasskyskrapa som ser ut som väldigt många andra glasskyskrapor. Men om man då kliver in i det där penthouset där högst upp på 68:e våningen, eller de översta våningarna där då Trump flyttar in med sin familj, så försöker han ju där återskapa någon sorts version av Versailles.
Här är tekoppen och ett stort juiceglas med en bred guldkant.
Jag och historikern Jonas Nordin tittar på bilder från ett hemma hos reportage hos familjen Trump.
Men är det lite Versailles då, över frukostbrickan där?
Nej, det skulle jag inte säga.
Trump-tornets interiör sägs vara inspirerat av Versailles.
Det ger ett väldigt tungt och obalanserat intryck med det här enormt överlastade taket som liksom hänger som nästan som ett hot om att trilla ner i huvudet på när man tittar på det.
Jonas Nordin har skrivit en 400 sidor tjock bok om just Versailles.
Alltså hur utbrett är den här referensen, tror du, inom arkitektur och inredning? Att ja, det ska vara ungefär lite som Versailles.
Ja, det är ju väldigt vanligt. Det här som vi i Sverige brukar kalla för guldbarock. Alltså den sena barocken från det sena 1600-talet, 1670-talet och framåt ungefär. Den har ju på något sätt blivit den mest arketypiska när man ska när nyrika personer ska demonstrera sin rikedom. Vi kan ju se det här globalt. Så i arabvärlden så dyker upp då palats av den här karaktären i Dubai och Saudiarabien, i Kina likadant, Ryssland. Jag tror att det finns gott om oligarker i Ryssland som har byggt interiörer i den här stilen. Och Versailles har ju fått någon form av, bara namnet ger associationer som jag tror är väldigt betydelsefulla för många.
Vad kan man generellt tänka om gubbar och tanter som då har fallit och vill leva, fallit för den här inredningsstilen och vill leva som det ser ut i Versailles?
Det är ju något ostentativt med det här. Man vill ju demonstrera någonting. Ja, det är en ganska vräkig form av pastischarkitektur som vill då försöka efterlikna barockens uttrycksformer och den här barockklassicismen, men utan någon egentlig kunskap om klassicismens formspråk och framförallt då den proportionslära som finns inom klassicismen.
Hur då? Vad är det som man missar?
Det är ju mycket de här attributen. Det ska vara pelare, det ska vara guld, det ska vara takmålningar och det ska vara kristallkronor. Men sen därutöver, det här är ju, du har ju bara tagit olika formelement och liksom adderat dem till varandra. Men det finns ju ingen balans.
Det är för plottrigt.
Ja, alltså, om man tittar på en sån här pelare till exempel. Det här är ju, det är ett rent dekorativt element det här. Men det här är ju också en sån här grundregel i klassicismen, att även om vissa element bara fyller en dekorativ funktion så ska det ändå bära någon form av rimlighetens prägel. Du ställer inte en pelare där det är fullkomligt omotiverat, utan den ska se ut som den. Det ska åtminstone ge intryck av att ha en bärande funktion. Men det här är ju rena dekorationspelare som snarast gör rummet mer oanvändbart för att de står som i vägen.
Vad är det första du skulle säga då i egenskap av Versailles-expert om du skulle ha ett samtal med dem om vad de påstår är Versailles-inredning? Vad skulle du säga då?
Nej, jag skulle vara lite intresserad av att fråga om hur han uppfattar förhållandet till exempel mellan barock och rokoko, om han är medveten om de stilmässiga förskjutningarna däremellan, och sen kanske ha en liten diskussion om det.
If you're really successful, you'll all live just like this.
We can only wish.
Maybe not.
Maybe not. Or
maybe even. De har gjort någonting som de tycker om. Ja, det är på sätt och vis lite så här hudlöst på det sättet. Så vi gör bara det vi gillar. Och man bara, ja, okej. Ni gillar det här alltså.
Tillbaka till arkitekturskribenten Dan Hallmar.
Det är att man ser rikedomen, så att säga. Man känner att det här har kostat mycket pengar. Det är ju liksom första tanken. Gud, vad kan det här ha kostat? Så. Men det finns ändå en sorts inbjudande värme i det. Alltså som är behaglig att vara i. Idag när man ska liksom signalera lyx, då handlar det kanske snarare om att jag ska känna mig, alltså att jag inte, det finns inte riktigt plats för mig här, för att det är liksom så, det är så avskalat, eller det är så det är fint på ett sätt som gör att de vill inte att jag ska vara här. Men i de här miljöerna kan jag ändå känna att jag kan ändå gå in och känna att jag får vara här. För att det finns en sorts grundläggande så här, bara omtanke om att det ska kännas varmt och omhändertaget och på något sätt. Så att på det sättet så kan jag tycka att den här lyxen är mer behaglig. Jag menar, här står det lustiga vakter och det är liksom en show. Istället för kanske att det står någon och bara säger, vänta, har du verkligen råd att vara här? Så att det är lite folkligare den här, alltså Trump-lyxen här, så som jag uppfattar den i Trump Tower, den är folkligare än den lyxen som görs uppe på Madison Avenue och som reproduceras fortsatt idag.
Inför bröllopet med Donald Trump i januari 2005 började Melanias image att borstas upp. Amerikanska Vogue kallades in för att hjälpa till med brudklänningen. Privatplanet togs fram igen. Och till Paris for Melania och Donald tillsammans med tidningens moderedaktörer. Den välrenommerade modefotografen Mario Testino dokumenterade Melanias besök hos modehus som Dior, Lacroix och Chanel. Och i februari 2005 fick hon äntligen pryda omslaget till den mest respekterade modetidningen av alla, Vogue. Rubriken löd exklusivt Donald Trumps nya brud. Ringen, klänningen, bröllopet, jetplanet, festen. Melania Trump poserade sin brudklänning designad av John Galliano på Dior. Den påminner om en svällande gräddbakelse med kristyr i form av glittrande broderier i fluffet av siden. Hennes ansikte är täckt av ett skirt flor. Inne i tidningen kunde man njuta av ett 14 sidor långt reportage med rubriken How to marry a billionaire. I tidningens förord skrev Vogues chefredaktör Anna Wintour att Melania är en verkligt speciell person med fötterna på jorden. En oerhört snäll och rättfram kvinna som tar fram det allra bästa i Donald Trump, vilket är en person med en okuvlig joie de vivre. Huruvid Anna Wintour håller fast vid denna beskrivning idag är oklart, men på besök i Trump Tower har nyligen varit till mångas förvåning. Många har också försökt att dyrka upp Melania Trump för att komma underfund med hur hon är som person. Men hon ger sällan intervjuer. I de hon ger upprepar hon ungefär samma saker. Att hon först och främst är mamma till sonen Barron som nu är 10 år. Visst lyssnar Donald Trump på hennes råd, men han gör ju som han vill ändå. Och när hon fått frågan om hon anser om hans nedsättande vis att prata om kvinnor på, har hon avfärdat det som det är så män pratar eller killsnack.
I was surprised because that is not the man that I know.
Melania Trump is standing by her man after the now infamous video published by the Washington Post of Donald Trump talking about fondling women without permission.
Grab him by the I can do anything.
Speaking to CNN's Anderson Cooper, she's defending her husband and putting the blame on former Access Hollywood host Billy Bush.
I wonder if they even knew that the mic was on, because they were kind of a boy talk, and he was lead on, like egg on, from the host to say dirty and bad stuff.
Att prata med Melania Trump har jämförts med att tala med en såpbubbla. Hon är glänsande och vacker att titta på och kan vara kul att konversera med. Men efteråt minns man ingenting av vad som sagts. Det kan förstås vara en utmärkt kvalitet för en politiker hustru eller en first lady. Och det är en position utan formell makt. Som hustru till den amerikanske presidenten måste man inte jobba, och gör man det får man ändå inget betalt. Men hustrun till presidenten förväntas att välja ett par frågor att engagera sig i. Det får gärna vara så kallade mjuka frågor som gör Vita huset tillgängligare och lite mänskligare. Michelle Obama valde till exempel att satsa på utbildning för flickor över världen, och hon drog igång en kampanj för att motverka barnfetma, bland annat genom att visa hur man kan själv odla grönsaker. Barn bjöds ofta in till Vita husets trädgård för att konkret se hur det gick till. Vad Melania Trump ska göra är höllt i dunkelt, men hon har talat om att vilja arbeta mot nätmobbning, något som hon otvivelaktigt har en viss inblick i på nära håll. Somliga tror och kanske även hoppas att istället är Donald Trumps dotter Ivanka som kommer att rycka in och representera som en sorts stand-in för Melania. Och Donald Trump har av en händelse utsett Ivankas make Jared Kushner till en av sina högsta rådgivare i Vita huset. I höstas kom statsvetaren Lauren Wright ut med boken On Behalf of the President, som är den första akademiska undersökningen av vilken betydelse presidentens partner egentligen har för amerikansk politik. Det här är ett ämne som tidigare varit relativt förbesett inom den akademiska världen. Historiker och journalister har förstås skrivit en hel del om landets första damer och vilken roll de spelat i de olika presidenternas liv. Men aldrig tidigare har någon tittat närmare på deras roll som opinionsbildare och talespersoner för presidenternas politik.
There's a lot of historians that have written about first ladies of the United States, but they have written about their biographies, their lives and how they influence presidential decision making behind the scenes.
Statsvetaren och Vita huset-experten Lauren Wright säger att de många historiker som har skrivit om de olika presidentfruarna genom tiderna ofta har valt att berätta om händelser från deras liv eller hur de kanske har varit med och påverkat politiska beslut i det dolda. Däremot finns det inte alls lika mycket forskning som rör presidentfruarnas roll och betydelse i det offentliga samtalet.
What there's not a lot of at all is a focus on what first ladies do in public and why. And we know that this is important because we know how many views Michelle Obama gets on YouTube and we know how many people watch her speeches, for example.
Lauren Wright tycker att det är lite underligt att ingen har brytt sig om att titta närmare på den här saken tidigare, för hon menar att presidentfruarnas betydelse för amerikansk politik är större än så. De tre senaste presidentfruarna, Hillary Clinton, Laura Bush och Michelle Obama, gav till exempel fler offentliga tal än de dåvarande vicepresidenterna, och Michelle Obamas tal fick enorma mängder tittare på YouTube.
But what I found is that first ladies have actually given more speeches than vice presidents in the last three administrations, and so that really prompted me to say, wow, the White House is really relying on these people and I wanted to look into their public role.
Lauren Wright menar att det här är ett tydligt tecken på att Vita huset idag använder presidentens partner som ett kommunikationsverktyg på ett mycket medvetet och strategiskt sätt. Det här gäller framför allt de tre senaste administrationerna under Bill Clinton, George W. Bush och Barack Obama, som också är de tre politiska tidsperioder som Lauren har tittat närmare på i sin bok On Behalf of the President.
Now we're not just here today to celebrate the first anniversary of a campaign to solve the problem of childhood obesity in a generation. We're here to celebrate a new conversation in this country about the health and well-being of our children. It's a conversation about what our kids eat, how they move, about how they feel, and more importantly, how they feel about themselves.
Lauren Wright säger att landets första dam sitter på en ganska unik position. För det första brukar hon vara väldigt populär bland landets befolkning. Mätningar visar att hon ofta är populärare än både USAs president och vicepresident. Lauren tror att det kan bero på att The First Lady inte är folkvald och att hon därför framstår som lite av en outsider som inte försöker avancera i sin politiska karriär.
I think they actually benefit from not being an elected official because people perceive them to not have a vested professional interest, even though they do many times. They sort of see them as a player that is not seeking to advance their own career. And so I think that sort of helps.
Undersökningar som Lauren har gjort visar också att folks politiska tillhörighet inte påverkar inställningen till rikets första dam i samma utsträckning som med presidenten. Presidentpartners har även ofta större spelrum när det gäller medier, vilket gör att de på ett friare sätt kan röra sig mellan olika plattformar som YouTube, pratprogram och underhållnings-TV.
First ladies have a lot of flexibility in the sort of media they do. So they go to alternative media. They go to YouTube and to reality shows and even to scripted TV shows to get their message out. And those are settings in which they have complete control. And that's not a luxury that White House staff are often afforded.
I sin forskning har Lauren Wright som sagt kunnat visa på att Vita huset idag använder presidentfruarna på ett mycket mer strategiskt sätt än tidigare. Om vi tar Michelle Obama till exempel så har hon under Barack Obamas tid som president gjort många offentliga framträdanden som har haft till syfte att understryka och få ut regeringens politik.
What has changed is the extent to which the administration uses them or mobilizes them strategically. And so we know that Michelle Obama goes public very often. She gives many speeches per year. And if you look at those speeches, they are aimed to persuade. They're aimed to either persuade the public about a certain policy item that the administration is pushing, or their campaign speeches. And so they've become very strategic, and that's one of the key changes that we've seen over the last three administrations.
Lauren tar Michelle Obamas kampanj Let's Move som exempel. Den handlade om övervikt och hälsa hos barn, men hade en direkt koppling till propositionen om billigare sjukvård.
So a good example is Michelle Obama's Let's Move initiative. It's about childhood obesity, exercise, eating healthy. And that is a frame for the Affordable Care Act, and it was very, very closely related, and that's how she talked about healthcare policy was through. So that's a really important strategy change.
En annan viktig strategisk uppgift som The First Lady har är att öka på presidentens popularitet genom att försöka få honom att framstå som en sympatisk, pålitlig och bra människa. Lauren säger att vi idag befinner oss i en sorts ständigt pågående politisk kampanj där det för en president hela tiden handlar om att behålla och öka sin popularitet för att kunna få igenom politiska beslut. Och där spelar presidenthustrun en viktig roll.
We're in the era of the permanent campaign. So we're constantly, you know, in the mode of trying to boost the popularity of who's in office. We know from research that whether a president is popular or not does play a significant role in whether they get their agenda passed in Congress. So it's the constant exercise of building up public support, and First Ladies have been key players in that.
I come here today to talk about my husband Donald and his deep love and respect for this country and all of its people. I have come here to talk about this man I have known for 18 years. And I have come here today to talk about our partnership, our family, and what I know for sure in my heart, about this man who will make America great again.
Den här veckan får USA som bekant en ny president i Donald Trump, och med honom följer en ny first lady, Melania Trump. Men hon har inte alls varit lika aktiv under valkampanjen som de tre föregående presidentfruarna, säger Lauren Wright.
Clearly Melania Trump has not done the same thing so far. She was not as active on the campaign trail as our last three first ladies. And we will have to see whether that changes once she's in the White House.
Det faktum att Melania Trump inte kommer att flytta in i Vita huset med en gång ser Lauren Wright som en negativ faktor för det nya presidentparet. Hon kallar presidentens 100 första dagar på nya jobbet för smekmånadsfasen mellan president och befolkning. Och att Melania Trump inte kommer att vara på plats i Vita huset gör att det blir ett bortkastat tillfälle för positiv publicitet, menar Lauren Wright.
Just by nature of not being in the White House, she will forfeit a lot of those positive publicity opportunities, because in the honeymoon phase of the presidency, right after we elect a president in the US, that's the time where the administration usually takes advantage of positive media coverage of what is life like in the White House? How is it different? They give a lot of those types of friendly interviews. And so perhaps there won't be that many opportunities for those types of interviews and that type of media coverage.
Precis när ett nytt presidentpar flyttar in i Vita huset brukar de ofta ge intervjuer och prata om livet i det nya hemmet. Något som kan ge positiv uppmärksamhet. Det kommer inte att vara möjligt nu på samma sätt, säger Lauren. Och positiv uppmärksamhet är något som paret Trump kan behöva i det här läget.
So I think those couple of issues are, it might start the administration off on not the most ideal foot, as they're already having some issues with public perception. But, you know, there's a lot of time to turn that around and for her to change strategy. So we really can't, all we can tell is what she does and what she says.
Att Melania Trump inte var särskilt närvarande under valkampanjen tycker Lauren Wright var ytterligare ett outnyttjat tillfälle till positiv publicitet, eftersom en partner, som tidigare nämndes, kan hjälpa till att nyansera bilden av en president eller presidentkandidat. Melania Trumps frånvaro under valkampanjen ser inte Lauren Wright som en uttalad strategi, utan snarare som ett tecken på att Melania Trump helt enkelt inte var särskilt intresserad av att delta.
Well, I'm not sure there was much of a strategy. I think that she had a low interest in involvement. And, you know, Mrs. Trump has a deep mistrust of the media. We know that because she's talked about it. Her biggest public speech, which was at the Republican National Convention, was completely overshadowed by this plagiarism scandal. And so I think after that, rather than really hunkering down, supporting her with more staff and a better organization, she just decided simply to withdraw.
Lauren Wright tror att Melania Trumps uttalade misstänksamhet mot amerikanska medier och skandalen där hon beskylldes för att ha plagierat delar av ett tal som hon vid ett tillfälle höll fick henne att dra sig tillbaka. Nu tyder mycket på att Donald Trump istället kommer låta sin dotter Ivanka Trump till viss del ta på sig den roll som en presidenthustru annars har. Lauren Wright kan förstå att Donald Trump gör det valet, om det nu är så att Melania Trump hellre vill hålla sig i bakgrunden. Då är det bättre att välja någon som faktiskt vill ta på sig den rollen och som kan göra ett bra jobb.
She's been by his side in every business venture throughout her career, so they are used to working very closely together, and it might be better to have someone come in who is not only a very skilled communicator, but who has a passion for these sorts of activities, which Ivanka Trump does. So I don't think it's a good or a bad thing, but I can certainly understand perhaps why and the potential advantages to that.
Melania Trump har sedan barnsben ett modeintresse, även om det inte kunde tillfredsställas på samma sätt som idag. Hon föddes nämligen i Slovenien 1970. Det tillhörde då fortfarande Jugoslavien, ett kommunistiskt land som styrdes med järnhand av presidenten Tito. Då hette hon Melania Knaus, som hon senare ändrade till mer lättuttalade Knaus. Hennes mamma arbetade som mönsterkonstruktör på det statsägda konfektionsföretaget Jutranka, som tillverkade barn och barnkläder. Hon kunde därför vara behjälplig när Melania ville sy egna plagg. Utbudet av modriktiga kläder var länge begränsat och insmugglade designjeans från Italien var guld värda. Likaså var internationella modetidningar. När Slovenien 1991, ungefär samtidigt med Ryssland, blev en självständig republik sökte sig många unga kvinnor med utseendet för sig till modellyrket. Ett annat och mer glamoröst liv hägrade. Det var den här vevan som modevärlden blev anstormad av nya hoppfulla modeller från öststaterna, som man sa. Melania var en av dem. Hon hoppade av sina studier i design och arkitektur på universitetet i Ljubljana efter att ha misslyckats på proven redan första året, vilket mer än hälften av studenterna gjorde. Som modell fick hon ströjobb i Slovenien. Det gick inte heller så bra i Wien eller i Milano. En ägare av en agentur suckade över att hon inte hade någon utstrålning och var som en död fisk framför kameran, som han sa. Som catwalk-modell gick det lite bättre. Melania reste till New York där hon kämpade på. Men hon var ingen partytjej och varken rökte eller drack eller hade några skandalösa kärlekshistorier. Genom kontakter i branschen som drog med henne ut på tillställningar träffade de på Donald Trump. Och 2005 gifte de sig. Hon var 35 år, han var 52. Därefter taggade hon ner på modellambitionerna för att istället lansera sig som affärskvinna. En smyckeskollektion, Melania Timepieces and Fashion Jewelry, såldes på shoppingkanalen QVC. Hon lanserade även en skönhetsserie, Melania Caviar Complex C6. Den finns inte längre. Men de senaste åren har USAs kommande första dam främst profilerat sig som en hängiven mor och maka. Men oavsett vilka frågor USAs första fruar väljer att ägna sig åt så är det en helt annan sak som får världens blickar att riktas mot dem. Och det är förstås deras stil. Vilka kläder bär de och hur? Men så ger deras garderobsval visuella nycklar till vad som administrationen står för eller vad man vill att den ska stå för. Somliga av dem, inte minst Michelle Obama, har skickligt använt sig av just mode som ett medel att förstärka det med vad säga i rollen som first lady. Hennes kläder har alltid laddats med lite mer än vad man kan se. Inte sällan har hon till exempel valt designer med olika etniska bakgrunder för att subtilt understryka vikten av och glädjen med mångfald. Hon har heller aldrig låtit sig fångas i en enda stil utan har värdesatt förnyelse och förändring och nyfikenhet på nya saker. Oavsett vad man anser om Melania Trump som den kommande nya första frun så kan man med största sannolikhet vara förvissad om att hon inte kommer trampa i något modeklaver utan snarare bidra med snitt och elegans. Hon är alltid välklädd, ofta kroppsnära men sällan urringade plagg som smickrar hennes slanka figur och långa ben. Hon bär ofta höga klackar dessutom. Sara Danius är Svenska Akademins ständiga sekreterare och professor i litteraturvetenskap. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad anser du att Melania Trump signalerar med sin stil?
Ja, det är svårt att säga faktiskt. Jag har närstuderat hennes klädsel och man kan ju säga det att hon tidigare har det varit väldigt mycket bröst, fokus på bröst och väldigt mycket vitt. Nu har man ju, kan man ju se här under kampanjen hur hon har liksom försökt att klä sig mer, det vill säga ha mer heltäckande kläder och en intressant blus som bar, det var ju den här berömda cerisrosa knytblusen som hon hade med ett par matchande byxor i samma färg. Och det var ju i samband med den här otäcka skandalen med Trumps uttalanden som han har gjort för länge sedan om kvinnor. Hon passade ju väldigt bra i den och såg väldigt snygg ut där, men samtidigt så var det lite konstigt med den här cerisrosa färgen i sammanhanget alltså. Tycker jag.
Varför men, då? Varför då är det?
Jag kan inte bestämma mig, men det hade varit snyggare om den hade varit blå, tycker jag.
Skulle det ha signalerat mer gravitas?
Ja, jag tror det. Så att nu blev det cerisrosa kan bli en lite både flickaktig och tantig färg och det blir som fel i båda ändarna där, tycker jag.
Jag funderar på om hon kanske tänkte den här knytblusen som på engelska kallas för pussy bow.
Ja.
Om det var något tänk där eftersom hon då var tvungen att försvara att hennes man hade sagt grab him by the pussy. Att det var lite humor i det hela, men det kanske är att övertolka.
Jag tror det och det finns ju ett annat alternativ då för knytblus på engelska, det är tie bow. Blås. Så att vi ska ju inte underskatta hennes intelligens, men jag tror att om hon ville leka med det där så hade hon kanske kunnat göra det på ett mer humoristiskt vis än så.
Men det känns kanske inte som humor är något genomgående drag, inte hennes stil.
Nej, jag tycker inte det. Alltså, om man jämför med Michelle Obama som har ju gjort en fullständigt förkrossande succé överhuvudtaget och i synnerhet när det gäller hennes kläder, kan man konstatera att hon har klätt sig dels i en uppsjö av olika, framförallt amerikanska designers. Men hon har också klätt sig i många olika sorters kläder och hon har klätt sig i väldigt många olika färger. Hon är ju fantastisk, hon klär ju i nästan allt faktiskt. Och hon kan ha de här oerhört raffinerade drottningkläderna, också i vitt. Eller hon kan ha en liten trevlig cardigan och så någon liksom raffig guldkjol och se helt liksom naturlig ut. Och alltid högklackade skor, alltid de senaste modellerna.
Hur tror du att Melania Trump kommer att utforma sin garderob i posten som den nya första damen i Vita huset?
Ja, jag tror, jag kan naturligtvis ha fel, jag tror att hon kommer att satsa på att vara mer påklädd än hon var under sin modellkarriär som ju ligger bakom henne nu. Men det kommer vara mer påklädd och det kommer kanske att bli lite mer mörka färger. Men jag vet inte, så folk kan ju växa med uppgiften så jag tror inte man ska underskatta henne. Och det viktiga är väl att hon skaffar sig en bra stylist, om hon inte redan har det.
Men du representerar ju också ett ämbete på sitt sätt, även om du är chef för detta.
Ja.
Och du har också en strategi när det gäller din garderob, vet du. Hur tänkte du?
Ja, för länge sedan när jag var lärare och sen blev professor på Södertörns högskola så fick jag ett infall. Och det berodde på att den här Södertörns högskola har lite grann en vänsterprägel över sig. Och det manifesterar sig bland annat i att kvinnor sällan hade kjol. Och framförallt, alltså om det var något som var förbjudet så var det knytblus. För det associerades med Margaret Thatcher och andra. Så jag hittade då en väldigt kul och färglad knytblus hos en svensk designer. Så tänkte jag, men det här blir kul. Och sen så tänkte jag, vågar jag ha en kjol till det? Ja, det vågar jag. Och folk tyckte det var roligt, men jag stod verkligen ut. Och sen blev det mitt signum, så det började ju vara som ett skoj. Och sen blev det där, sen började jag långsamt bygga upp en garderob med knutblusar. Sen gick det tag och sen blev jag invald i akademin och insåg att ja, men det här passar ju förbluffande bra.
Finns det något tillfälle då det inte funkar?
Nej, knytblusar funkar faktiskt alltid. Där kan man ju variera dem med färgerna och mönstren. Det finns ju galna knytblusar. Där kan man ju verkligen spela med humor. Eller så kan man ha inte mycket strikt sådär mörkblå, liksom snävt knuten, rosett och liksom liten och sådär. Så att det finns alla möjligheter.
På de senaste Nobelfestligheterna har ju dina festklänningar fått full pott i fråga om stilpoäng från alla håll och kant. Men de är ju inte bara tjusiga utan också genomtänkta med referenser till ditt arbete som litteraturprofessor. Men kan du berätta om bakgrunden till den senaste Nobelklänningen till exempel?
Ja, den senaste Nobelklänningen då som är gjord i en särskild siden kvalitet, ett couturetyg, där har Per Engsteden, som ju är ett tillskärargeni och ett geni i många andra avseenden också, han har tänkt att den ska referera till Balzac och ja, mitten av 1800-talet. Och då finns det också väldigt många porträtt hos Balzac i hans litteratur av damer då som är på väg upp och som är på väg ner. Och detta avläser han i vad han så att säga klär dem i då. Och är en fruktansvärt rolig skildrare av vad folk har på sig. Alltså man skrattar, det är enormt roligt. Han är så satirisk också. Så att då var det framförallt referenser till Balzac och mitten av 1800-talet med den här snäva livet och den stora kjolen som arbetar sig bakåt i ett lite mer modest släp den här gången. Det är som stora ärmar som hade fäst på ett särskilt sätt på axlarna så att de skulle sitta där de ska.
I halsen hade du någonting också?
Jag hade kring halsen ett sidenband och som var fäst i klänningen med hjälp av en stor handgjord ros då i andra material i chiffong och annat siden och paljetter.
Hur många på Nobelfesten fattade referenserna när de såg dig? Eller var det någonting du var tvungen att berätta?
Ja, det hade blivit en väldigt lång föreläsning. Folk hade inte kommit hem. Men det var faktiskt ingen som frågade, så jag vet inte. Men det stod i några texter. Sådär.
När man slutar som ständig sekreterare på Svenska Akademin så blir man ju porträtterad. Jag säger inte att du ska sluta snart. Ja. Men har du börjat fundera på hur du skulle vilja bli porträtterad för detta porträtt för evigheten?
Jag brukar ju skämta ibland, för att ibland när reportrar kommer till då sekreterarrummet på Svenska Akademin så där ser man ju nästan uteslutande män. Jag har satt dit nu en bild av Selma Lagerlöf för att försöka få lite balans här och andra kvinnor också. Men då frågar de, det finns ju ingen plats kvar, var ska du sitta? Liksom, när du blir en målning sen, ja, men jag har reserverat det här utrymmet, så pekar jag uppåt och det är ett enormt liksom, vitt tak. Så att säga, där ska jag vara, den platsen har reserverat för mig, och jag tänkte mig typ en mosaik kanske av Ernst Billgren eller någon annan i den genren. Och det är ju ett skämt, det är inte alla som förstår det, men det gör ju ingenting.
Melania Trump är inte den första presidenthustru som jobbat som modell. Det gjorde Betty Ford också, hustru till Gerald Ford. Hon är inte heller den första amerikanska presidenthustrun som inte född i USA. Den första var John Quincy Adams hustru Louisa Adams. Hon kom från Storbritannien, men det var ett tag sedan, det var 1825. Men Melania Trump blir helt klart den första amerikanska presidenthustrun som inte tar talar klockren engelska. Hon har fortfarande efter mer än 20 år i USA en kraftig brytning som får många att förvåna att höja på ögonbrynen. Hur är det möjligt? Många skämtar och undrar, är hon månne lite korkad? När en av världens just nu mest efterfrågade fotomodeller, Gigi Hadid, ledde American Music Awards-galan i november förra året fick hon efteråt kritik för sättet hon under galan imiterade Melania Trump på. Imitationen kallades för både rasistisk och onödig. Modellen härmade Melanias sätt att prata engelska på med en överdriven östeuropeisk brytning, och det var just imitationen av den kraftiga brytningen som kritiserades. Men oavsett om vi bryter på ett annat språk eller inte så bedöms vårt sätt att tala på ständigt, vilket kan vara känsligt och vårt språk är tydligt förknippat med vår identitet.
Jag tycker att det är så tydligt att språk använder vi inte bara för att överföra information.
Patrik Hadenius är chefredaktör för Språktidningen.
Lika lite som vi använder kläder bara för att värma oss eller skyla oss. Kläder kan vi använda för att berätta vilka vi är eller hur rika vi är eller varifrån vi kommer eller något sånt där. Och språk är samma sak. Att vi med språket så avslöjar vi saker både medvetet och omedvetet om oss själva.
I had visa. I travel every few months back to the country, to Slovenia, to stamp the visa. I came back. I apply for the green card. I apply for the citizenship later on after many years of green card. So I went by system, I went by the law.
Under en tv-intervju får Melania Trump redovisa hur det gick till när hon fick sitt amerikanska medborgarskap. Och så får hon frågan om hur många språk hon talar.
How many languages do you speak?
I speak few languages.
A few?
Yeah.
English?
English, Italian, French, German.
Lena
Ekberg är professor i nordiska språk och så är hon föreståndare för Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet.
Idag forskar jag tillsammans med en kollega från Finland om språk och integration, alltså av invandrare på landsbygden i Finland och Sverige. Och då har vi fokus på vuxna invandrare.
Lena Ekberg och hennes kollega har tittat på hur processen ser ut om man hittar sin plats i ett nytt samhälle och vilken roll då språket spelar i det. Det går att säga mycket om den forskning som Lena Ekberg har gjort, men det jag undrar den här gången är varför vi hänger upp oss så mycket på just brytningar.
Vi har ju varit i det svenska samhället väldigt uppmärksamma på människor som bryter och kanske så sätter vi ett läge för stor vikt vid det. Uttalet blir på något sätt någon slags barriär, att vi kan inte riktigt lyssna på vad folk säger om de bryter. Och ibland är det är inte förståelseproblemen som är oöverstigliga för det mesta, utan det är kanske själva det faktum att en person bryter som gör att man blir lite distraherad. Det tror jag att vi kommer att få vänja oss i, såklart. Och jag tror tycker det är positivt också att vi kommer lite grann bort ifrån den här tänkandet att det måste inte vara perfekt. Det är inte det går ut. Det går ut på att kommunicera med varandra.
Men om man flyttar till ett nytt land efter tonåren är det väldigt svårt att tala ett nytt språk som är brytningsfritt, säger Lena Ekberg. Ibland används begreppet fossilisering som myntades på 70-talet och som betyder att språkutvecklingen stannar upp likt en fossil. Men Lena Ekberg tycker att begreppet är lite olyckligt. Språket går visst att utveckla under hela livet, menar hon. Men det är just själva uttalet som kan vara svårare att förändra. Och det handlar varken om begåvning eller ens om enträget arbete, utan har biologiska orsaker.
Men man kan ju ha ett fullt fungerande språk och vara höggradigt kompetent i språket utan att även om man bryter. Så det är egentligen inte så viktigt.
Eftersom många kan ha kommentarer kring det, varför har inte hen lyckats bättre med att skrubba bort sin brytning till exempel. Men då kan det alltså vara nästintill en omöjlighet att få bort sin brytning.
Ja, det kan vara jättesvårt. Absolut. Om man är vuxen, inlärare. Och det kan ju vara något som man faktiskt inte kan styra över. I de flesta fall är det så att det är väldigt svårt, helt enkelt.
Språket är ett av många verktyg vi har för att både utöva makt och sätta oss på folk. Men det kan ju också vara ett sätt att vara liksom jämbördiga och samarbeta och sådär. Så att språket är en av alla dem i verktygslådan. Men det är kanske ett av dem som vi är mindre medvetna om.
Tillbaka till Språktidningens chefredaktör Patrik Hadenius.
Och jag tror att det är väldigt bra att vi pratar mer om språk och att vi diskuterar språk och blir mer medvetna om vad språket har för effekter. Och jag kan tycka att nu när vi i Sverige har så många fler som inte har svenska som modersmål, alltså det har ökat dramatiskt på senare år. Idag räknar man med att ungefär 20% av befolkningen inte har svenska som modersmål. Då kommer vi möta människor som bryter på olika sätt och då gäller det ju att liksom inte i första hand döma folk efter hur de talar, utan försöka lyssna på vad det är de vill säga. Att välvilligt lyssna. Och det är i de allra flesta länder i världen självklart. För de allra flesta länder har en sån här språklig mångfald som vi inte haft i Sverige. För att den här ökningen har varit ganska dramatisk och kommit ganska fort.
I hur stor utsträckning tror du ändå att vi dömer varandra utifrån vårt sätt att använda språket på och prata på?
Jag tror att vi ganska ofta bedömer folk efter hur de talar. Sen, återigen där, så är vi olika bra på att sen bortse från det. Precis som när man träffar en människa och så tycker man sådär, men har du inte tvättat håret på flera dagar? Vad är du för typ egentligen? Kan man tycka, och så kan man ibland tänka så här, det har väl inte med saken att göra. Den här människan ska nu liksom hjälpa mig med en grej här. Och då är det väl hur duktig den personen är på att göra det som ska spela någon roll. Inte om de har tvättat håret eller inte. Samma sak när någon pratar. Så kan man ibland tänka sig, men den här människan talar ju, liksom, använder så få ord eller ofullständiga meningar eller sluddrar eller så. Men det kan man ju faktiskt välja aktivt att bortse ifrån. Men om man inte gör det, då är det väldigt lätt att döma folk efter hur de pratar.
Patrik Hadenius återkommer till liknelsen mellan språk och kläder och menar att vi alla har en språklig garderob med många olika språkliga identiteter där vi kan gå in och ut och välja hur vi pratar och på vilket sätt beroende på sammanhanget, precis som när vi väljer kläder efter grupp eller sammanhang. Därför går det att på samma sätt som i mode prata om trender och status när det kommer till vårt språk.
Det tydligaste exemplet på språklig status, det tror jag är engelskans, vårt vurmande för engelskan. Saker som vi ger engelska namn eller som vi liksom på något sätt ger ett engelskspråkigt skimmer ska jag säga. De ökar i status. I andra tider har ju franska haft hög status eller tyska haft hög status. Men just nu, sen andra världskriget, så är det engelskan som står i en särklass. Sådär. Ofta är ju språket bara en spegel av status. Så att när vi säger att engelskan har hög status, då är det själva verket så att det är USA eller Storbritannien eller andra engelskspråkiga länder som vi ser upp till. Och så råkar man prata engelska där och därför får engelska hög status. Så det är ju oftast inte språket i sig som har hög status, utan den kultur som språket används i.
Du har lyssnat på Stil i P1. Vi som är i programmet är producent Anna Åkerlund. Reportrar Erik Schelin och Samanda Ekman. Tekniker är Christer Åretego, Roger Dackegård. Och programledare jag, Susanne Ljung. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Till sist vill bara berätta att när Melania Trump en gång fick frågan om hon skulle vara ihop med Donald Trump om han inte vore rik och berömd, så svarade hon med en vass motfråga. Om jag inte vore snygg, skulle han vara tillsammans med mig då? Tack för oss. Vi är tillbaka nästa vecka samma tid med ett sprillans nytt program. Om ni vill så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.